Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du har ju då uppmanat svenska folket att inte bidra med att sprida hatiska budskap och falska berättelser. Och var och en av oss bär nu ett stort ansvar. Dagen efter skrev Richard Jomshof den nu så omtalade tweeten, får man väl ändå säga, där han säger att profeten Mohammed är en massmördare, slavhandlare och rövare. Vad tycker du om att han skrev så?
Ja, jag har ju sagt gång på gång att jag tycker att alla ska besinna sig. Vi har väldigt stor yttrandefrihet i Sverige och var och en får själv ta ansvar. Men man ska också vara medveten att det man säger kan få konsekvenser. Allt som är lagligt är inte lämpligt.
Varför lyssnar han inte på dina uppmaningar?
Det får du nog fråga honom om.
Hur mycket får man i böter här i stan?
Jag är från Solna, 500 spänn.
Ah, okay.
Det skulle vara 150. Det känns som jag har vunnit 250 kronor. Det är positivt tänkande faktiskt.
Glass half full, Hanif. Det är bra.
Vad är det för klumpar i
Ica? Nej, drick inte det där. Det är någonting med det är havremjölk.
Det är på gammal.
Ja, eller så är det fel. Ska man köpa havremjölk? Jag dricker själv sånt.
Gör du?
Då ska man använda... Ja, jag är vegetarian sedan snart 30 år.
Mm. Det är ju en bild som inte kommer fram i
det
media.
Det kan man också prata om.
Att du är en havre... sitter du ner och kissar också, eller?
Ja, klart jag gör.
Hela min världsbild rasar. Kanske här har jag liksom tyckt att du är en förebild och en duktig politiker. Och så är du en havremjölk.
Eller sojalatte, uppskattar jag också.
Vem inspirerar dig till det? Till vegetarianska livet?
Greta.
Men
30 år
sedan. En av de första politiska frågorna som jag blev intresserad. Jag var ju med i MUF något år, 85-86. Många var med i MUF. Det var försvarsfrågan, vilket kan bero på min finska bakgrund. Jag tyckte det var oerhört fascinerande med liksom så här, ja, den sortens och stormaktstid och sånt. Och det andra var Tibet. Och Dalai Lama. Jag var otroligt fascinerad av honom. Vilket fick mig fundera väldigt mycket på den sortens frågor. Jag är ateist, har alltid varit ateist. Men
du är intresserad av buddhism, eller?
Ja, jag tycker det är en fascinerande ideologi eller tanke. Det är ju ingen religion, men det är mer ett sätt att tänka. Men jag är ingen buddhist. Jag är ateist.
Jag gillar buddhism.
Men det finns saker i det som jag uppskattar. Och det kanske det var första steget in i det här med att börja tänka på liksom allas rätt till liv och att man faktiskt inte ska döda i onödan liksom. Typ så. Jag tror det.
Men vad menar du med att buddhism inte är en religion?
Nej, för mig är det mer en filosofi.
Ja, det
men grejen är att buddhism. De där gränserna, de är ju väldigt glidande och jag har ju fått kritik för att jag har kallat islam för en ideologi, men jag hävdar att det är en ideologi. Att religioner kan också vara ideologier.
Det är klart, det kan vara en ideologi.
Ja, exakt, de kan vara det. Ja.
Om man använder det för att styra en stat så blir det ju så.
Ja. Men det är alla nog överens om att...
Nej, inte alla, tror mig.
Jo, men att det kan, alltså det finns en ideologi...
Bara ideologisk... för att du tycker så är det inte så att alla är överens.
Jo, men jag menar att jag tror att de flesta skulle hålla med om att det finns en ideologisk element i islam. Men jag tror att där du kommer in och krockar, det är om man säger att det bara är en ideologi.
Jag hävdar att själva grundtanken är bara en ideologi. Men det är ju inte samma sätt som att alla utövare, alla människor håller med om det. Och det är det man måste skilja på. Det är där många människor går fel. För att jag som ateist menar ju såklart att en religion ska kunna analyseras, diskuteras, kritiseras på samma sätt som en politisk ideologi. För min värld är det samma sak.
Och hånas och gillas kanske också.
Förlåt?
Hånas och gillas.
Ja, om man nu vill göra det. Ja. Men mitt syfte är ju faktiskt inte att håna.
Det är inte mitt syfte.
Mitt syfte är att peka på någonting som jag generellt sett tycker är farligt för vår del av världen. Jag säger inte att alla människor på ett och samma vis. Jag har aldrig sagt det. Det skulle vara otroligt okunnigt, för det är bara att titta på den muslimska världen. Jag har lärt känna ganska många människor genom åren. Några som är, som jag, kulturmuslimer, som jag är kulturkristen kanske. Som inte har någon egentligen tro. Men jag har också träffat många som har flytt från den delen av världen som har väldigt starka åsikter. Och jag har träffat folk som är väldigt troende. Så det är klart att det finns hela skalan. Men jag försöker fortfarande, om man går till det jag pratar om, Muhammed, man går till sharia, man går till Koranen, man läser igenom hadither, så får man ju ändå en bild som är ganska samstämmig. Den har jag åsikter om. Mm. Men det är inte samma sak som att alla människor är på samma sätt. Ja. Och samma sätt är det på alla politiska ideologier. Och jag vägrar acceptera att man inte ska få kritisera religioner på samma sätt som man kritiserar ideologier. För skulle jag säga samma sak om en politisk ideologi, så skulle de flesta, det är klart att folk skulle tycka att jag har fel kanske, på samma sätt som när man kritiserar oss ibland. Man kan tycka att det är orättfärdigt eller att de tolkar det fel, men man får fortfarande göra det. Det är ju ingen som säger att så får du inte säga, du drar alla över en kam. Nej. Men så fort det är religion, framförallt islam. Då går folk bananas.
Men jag skulle hävda att det är en process av det som kan kallas för rasifiering av islam som har skett i västvärlden, främst av Edward Said. Det är orientalism. Det var en väldigt populär bok här i Sverige. När han gjorde ett case för att islam är egentligen typ en ras. Och det, om man i västvärlden kritiserar islam, då betyder det att man är rasist.
Så jag kan konvertera till en ny ras?
Ja, typ så. Så det är en essentiell syn på religion egentligen, eller islam för den delen. Och de, jag skulle säga att många här i Sverige eller i västvärlden gör inte skillnad mellan islam och muslimer.
Varför är det så svårt att kunna göra distinktioner mellan islam och muslimer? Varför är det så svårt? För det, även i vardagen när jag pratar med min sambo eller andra personer, så blandas de här två begreppen ihop väldigt lätt.
Inte av mig.
Och det är det inte av dig, men kanske medvetet. Nej. Av andra.
Men det är stor skillnad på nazismen och nazister.
Men det är där man går lite vilsen om man för nazismen är ju en ideologi. Och det finns inte så mycket tolkningsutrymme i en ideologi. Det är svårt att vara nazist och samtidigt tycka väldigt mycket om judar. Även om du säkert kan hitta en enskild nazist som älskar judar, så generellt i den ideologin så finns det väldigt lite tolkningsutrymme.
Man skulle väl kunna tänka sig en nationalsocialism som inte är antisemitisk också för den delen. Alltså det behöver ju inte nödvändigtvis.
Men oftast går det hand i hand.
Fast beroende på vilken ideologi man pratar om. Om man pratar om socialism som begrepp, så kan det vara väldigt, väldigt brett. Det kan vara socialdemokrati. Det kan vara kommunism. Alltså bara som två exempel. Det skulle till och med kanske kunna vara nationalsocialism om man vill försöka ge sig på den jämförelsen också. Det kan vara väldigt, väldigt brett. Så det beror också på vilken sorts begrepp vi diskuterar. Och oavsett vad vi än diskuterar, så vill jag ju påstå att det är väldigt svårt att ta fram en matematisk formel på det man diskuterar. Det låter sig sällan göras, men min poäng här är ju fortfarande att den kritiken man får när man kritiserar islam från många, den får du ju sällan när du kritiserar något annat. Du kan kränka kristendomen, du kan ha åsikter om den, det finns ju folk som blir kränkta. Men det är ju sällan att kulturetablissemanget eller journalister i största allmänhet eller politiska företrädare har jättestarka åsikter. Det finns ju de som har det. Men så fort du gör det med islam, då blir folk tokiga.
Varför tror du det?
Och det är den skillnaden där som stör mig något så otroligt mycket. Det är därför jag tänker fortsätta med det jag säger och det jag gör. För jag har rätt att tycka som jag gör. Och jag vill ändå påstå att mitt mål är inte att kränka.
Det finns en viktig distinktion när ni kastar in nazism som exempel. Nazism,
nej, nu gjorde faktiskt inte jag det.
Inte,
nej,
du,
det
jag inte du. Du använder det som ett liksom retoriskt argument eller whatever. Ja. Skillnaden är att nazism är ju en syndabocksreaktion egentligen. Det är en gigantisk reaktion på kaos där man utser en syndabock och så ska man rensa ut syndabocken. Det är det är. Men jag tror, och det finns inneboende i människan så långt bak vi kan studera mänskliga samhällen. När det blir kaos i samhället så utser du en syndabock och anklagar den för saker den inte har gjort.
Alla ideologier har väl ett mått av syndabock?
All mänsklig organisation har ett behov av syndabockar så fort det blir kaos. Men vi har också ett inneboende sätt att vilja försvara oss när någon försöker utpeka oss som syndabocken. Och tror du det finns en risk att när man går på en religion så kommer de människor som identifierar sig med den religionen att uppleva det som att du utpekar dem som syndabockar för allt som är fel i Sverige?
Ja, men reaktionen har jag full respekt. Jag förstår att man reagerar så, men det är för att man inte är van att leva i ett samhälle där man får göra så. Där man får kritisera. I vår del av världen är det inte så väldigt många som faktiskt skulle bemöta kritik på det sättet. För att vi är vana av den sortens diskussion. Jag brukar ju peka, alltså vi har ju dels haft såklart reformationen, och jag tycker ju faktiskt att protestantismen är betydligt bättre än katolicismen och så, men det är ju en förändringsprocess, så vi hade hela upplysningstiden och allt som det innebar, och det var nog inte lätt att leva under den tiden. Hade jag levt då så hade jag gissningsvis varit en av de som kritiserade kristendomen väldigt mycket, om jag hade haft samma ateistiska utgångspunkt. Så att vi har ju gått igenom en process som bitvis har varit ganska problematisk, och vi har ju krigat sinsemellan, alltså oss emellan här i Europa, och vi har dödat varandra, vi har fängslat varandra, vi har allt det där. Men vi har ändå kommit en ganska långt i den här processen och skapat ett samhälle som jag anser var ett av de bästa, kanske det bästa samhället i hela världshistorien. Och så har vi då en annan del av världen där man inte har gått igenom den processen. Jag säger inte att man är efter på något sätt. Ja, man är efter så tillvida att man inte har haft en demokratiseringsprocess. Men de är inte vana att mötas på samma sätt, att diskutera frågor på samma sätt. Man matas med ett budskap att det som står här är sant. På samma sätt som man matade folk i vår del av världen också en gång i tiden. Och där har vi skillnaden. Vi befinner oss i samma tid. Men en del av världen har liksom sekulariserats ganska ordentligt. En annan del av världen är ju fast i religionen på sätt som vi var för några hundra år sedan. Och där har du ju själva problematiken. Men jag ska ju inte behöva ändra mig eller liksom lägga band på mig för att det finns människor som inte uppskattar vårt sätt att vara i vår del av världen. Och det är det som är min poäng.
Även om man
sen kan jag förstå att man blir upprörd, men det måste man acceptera.
Jag tänker innan om att kristendomen har gått igenom det här. Efter decennier av friktion där man fängslades och dödades och allt sånt där. Om du ska sälja det här till svennebananer, att islam måste reformeras.
Det har jag sagt många gånger.
Jo, precis, men du ska sälja konceptet också, att på vägen dit, det är att det kommer bli en del blod, folk kommer slåss, folk kommer fängslas.
Så var det ju under kristendomen.
Jag vet. Men det är viktigt att vi går igenom den här processen. Tror du att vanlig svennebanan tänker ja, då har vi det här?
Ja, men vi har ju redan gått igenom den processen. Problemet nu är att så här, att det finns människor i andra länder som inte gått igenom den processen, som vill tala om för oss vad vi får säga och göra i vår del av världen. Och då ska vi rakryggat säga att det kan inte ha ni med att göra. Det här är vårt land, det är liksom våra gränser, det är våra lagar, här bestämmer vi själva. Och min poäng är väldigt enkel, det spelar ingen roll om du kommer från Syrien, Irak, Finland eller Danmark. Vill man inte ställa upp på de regelverk vi har här, då har man inte i vårt land att göra, då ska man flytta hem igen. Punkt. Och att jag nämner Finland och Danmark för att det är lika relevant där. Det spelar ingen roll man kommer ifrån, för detta är vårt sätt att leva. Och jag har så otroligt svårt för att man ska liksom nedmontera vår demokrati för att man blir kränkt. Men jösses.
Nej, men det ska vi inte göra. Man måste
men det finns ju någon som tycker så.
Ja, men Mustafa, det behöver inte, det är inte det som vi ska sälja till svenskarna. Vi har det som du säger, det redan pågår i muslimska länder. De som uttrycker sig kritiskt mot islam, som lämnar islam, de fängslas, de dödas. Pakistan, Bangladesh, all over.
Iran.
Här, vi behöver inte göra det. Vi behöver inte döda eller fängsla muslimer. Så vi har redan en sekulär demokrati här.
Jo, jag vet, ja. men processen att demokratisera islam eller sekularisera, liberalisera, den är ju inte helt friktionsfritt. Det Paludan gjorde, det Iraken gör, du vet, folk går med, i bästa fall så gör de ingenting, i sämsta fall med brandsläckare och kastar stenar mot honom, det blir upplopp i förorterna. Det är ju också en del av processen att liberalisera islam. Alltså till slut så tröttnar folk och säger okej, okay, vi har demokrati, vi har yttrandefrihet, som det hände med Paludan. Jag undrar bara om det här konceptet, den här resan, om svenska säger ja, men vi kör.
Men min poäng där är ju att
i Sverige,
vi har
i Sverige,
ju redan haft vår resa, och det är klart att det fortfarande pågår en resa. Och det är därför det här, jag vill än en gång understryka det här, att komma till vårt land och inte vill vara en del av den resan, då ska man inte vara i vårt land heller. Alltså, och jag kan inte acceptera att man försöker driva den här liksom i någon helt annan riktning.
Eller kan vara här och suck it up.
Exakt så.
För till viss del, Rickard, en del, jag köper fullt ut att en del som passar inte får man dra, men en del är ju liksom födda och uppväxta här, och hur förhåller vi oss till dem?
Ja, det är ett jättestort problem, och det är det som är själva, och det är där också kritiken mot den här mångkulturella utgångspunkten, massinvandringen, där man, som jag anser, har tvingat på det svenska folket någonting som det svenska folket inte vill ha. För att det har aldrig funnits en majoritet för den här sortens politik. Och nu står vi där, oavsett vad man har för bakgrund, oavsett om du har en annan bakgrund eller är pursvensk, så befinner vi oss i samhället här idag. Och det tror jag vi pratade om sist jag var här också, att nu är vi ju där vi är. Och det enda sättet att försöka hantera det här på ett seriöst sätt, det är ju att stoppa inflödet av människor.
Inget mer, det finns inget...
Nej, men finns det går andra? Inte. Folk blir förälskade, folk vill jobba, folk pluggar. Ja, men det går ju inte att komma ifrån. Jag bara med att vi måste stoppa inflödet åtminstone av flyktinginvandring från andra delar av världen. Och vi som då är kvar, oavsett bakgrund, måste då försöka tillsammans ta oss vidare. Och då måste ju samhället också vara väldigt, väldigt tydligt säga att i Sverige gäller det här. Nu är det här som gäller. Och nu tar vi oss framåt tillsammans. Man har chansen att faktiskt flytta ifrån om man inte vill vara en del av den resan. Jag säger ju inte att alla som har annan bakgrund ska flytta hem. Däremot så måste vi enas kring den här majoritetsberättelsen. För att gör vi inte det, de problem vi ser idag är ingenting mot de problem vi kommer att se i framtiden. Om vi inte hittar majoritetsberättelsen igen. För den har ju funnits. Sen har det ju alltid så, det är också viktigt att understryka. Det är klart att det alltid funnits människor även i det ganska etniskt homogena Sverige som inte har känt sig som en del av majoriteten. Av andra anledningar så är det alltid. Men vi måste försöka.
Min fundering, jag är med dig. En del är födda här, de kan inte göra någonting åt. Men å andra sidan så har vi en stor majoritet av etniskt svenskar. Som mer eller mindre vill vandra den vägen. Vi ser inom socialdemokratin och hur de har röstat nu, hur de vill göra det. De är ju lite mer på islamisternas sida, där man vill kalla saker och ting för islamofobi och så vidare, även för vanliga kritisering. Hur ska vi få med oss den gruppen på resan?
Ja, försöka prata med dem. Problemet idag är att det är inte så lätt. För att det stora problemet vi dessutom har i vårt samhälle, det är ju att vi har glidit isär, och det är ingen hemlighet att olika grupper av människor har glidit isär, och att man alldeles för ofta, och de problemen har ju även vi bland våra medlemmar, man vill bara ha bekräftelse på sina egna åsikter och värderingar, man vill missförstå sin politiska motståndare för att det, av olika anledningar. Vi måste tillsammans försöka överbrygga det här, för att det är också ett problem, för att vad man än säger idag så blir det missförstått i stort sett. Det spelar egentligen, man försöker hela tiden bara hitta, och det finns många journalister som jobbar på det också, sättet också. Man vill inte veta, vad menar du egentligen? Jag tror inte riktigt jag förstod vad du sa där. Vad var det du egentligen du menade? Hur ofta får man den frågan? Man kanske får den här, men det är sällan du får det av tv så att säga, eller radio, utan man vill visst förstå, och så gör man en liten halmgubbe, och sen så är det den som gäller, och så är det den som dina motståndare krigar mot, och det där gör bara att vi glider isär. Men, så att prata, diskutera, försöka samtala, bjuda in till vilket ni gör här, det är det enda sättet framåt, det går inte på något annat.
Du måste chans att ha ansaknat på jättelänge.
Nej, men varsågod.
han har inte avbrutit.
Nej, jag vet, det är imponerande.
Den här tweeten du skrev att Mohammed är en krigsherre, yes. och vad var det mer det stod?
Massmördare
och rövare. Blev den tweeten missförstådd? Upplevde du att den blev missförstådd? Och i så fall, vad var det du ville säga?
Nej, alltså missförstådd.
Det blir folk mycket hävdar, liv och
folk
kritik.
Hävdar, det finns ju de som hävdar att det jag säger inte är sant. Tror mig, allt går att belägga. Och så finns det de som säger att det är nog sant, men du får inte säga det nu. Typ så. Det är väl där vi är.
Varför skulle du inte få säga det nu?
Ja, men det får du väl ställa frågan till de som tycker så.
Men vad tror du? Förmodligen
handlar det om, såklart, det uppskruvade tonläget. Att det finns människor, igen, som är villiga att använda våld, islamister, för att tysta och skada människor som inte tycker och tänker som de gör. Och då ska man inte få säga vissa saker nu. Vissa tycker så, och andra hävdar att det inte är sant alls. Men jag hävdar att allt går att liksom belägga.
Om vi skiter i de här som påstår att det du skrev inte är sant, för att det är ju så, om man går i historien och läser det, så kan man ju objektivt säga att det du skriver är sant. Men om vi är i ett läge där Sverige är i en säkerhetspolitisk fara. Mm. Vi har en statsminister som gång på gång säger till medborgarna, besinna er, tänk på vad ni säger. Mm. Och han har vid flera tillfällen sagt att det du säger är, jag är inte så bra för läget i Sverige. Vad tänker du om att vår statsminister säger så?
Jag tänker att jag har stor respekt för regeringen och även statsministern i många frågor, men där har han fel. För att hela skiten är ett svar på en nyhetsartikel där två av tre höga muslimska företrädare säger att de söker dialog. Okej, dialog. Jag tror på dialog. När man läser så inser man att syftet med dialogen är att inskränka demokratin och begränsa yttrandefriheten. Det är liksom syftet med dialogen. Då svarar jag tycker också vi ska ha en dialog. Men istället för att försöka begränsa vår demokrati och inskränka yttrandefriheten, så kanske vi snarare ska prata om alla problem som finns inom islam, inom den muslimska världen, med antidemokrati, kvinnofientlighet, allt det här, va? Eller så pratar vi om profeten Muhammed som ligger till grund för det ni tror på. Och så nämnde jag några saker kring honom. Det var ett svar. Det intressanta här är att väldigt få, nästan ingen, har kritiserat de här höga muslimska företrädarna som finns i Sverige, som tydligt säger att de vill inskränka och begränsa det vi får säga och göra här i Sverige. Men man kritiserar mig för att jag kritiserar dem.
Men är det inte,
och det är fascinerande.
Är det inte skillnad på dig och dem? De där representerar egentligen ingen. Man försöker utge att de är representanter för muslimer, men det är de ju inte egentligen. De ger ju sken av att de är representanter.
Men regeringen har du en poäng.
Men andra politiker erkänner dem som höga muslimska företrädare. Ja. Och ska inte jag få kritisera dem när de säger det jag anser vara korkade saker? Det innebär att politiken ska inte få ha någon som helst åsikt om vad religiösa företrädare arbetar för i Sverige. Vilket på sikt mycket väl skulle kunna innebära, om det här fortsätter några årtionden, 50 år, 100 år, att vi får en situation som Iran, där de här religiösa företrädarna är så många, så starka och så kaxiga. Nu tar vi makten.
Men Rickard, syftet med din tweet, var det mer att markera mot...
Jag markerade mot två av tre, och säger att istället för att diskutera, ha en dialog om hur vi begränsar demokratin, ska vi ha en dialog om era åsikter, er tro. Det är där det kommer ifrån. Det var poängen.
När du säger att om det fortsätter på det här sättet så kan det bli som Iran. Och
rätt
vad det är så kan några av de här ledarna ta makten. Hur skulle det exakt gå till? Vad behöver vara på plats för att en islamistiskt lagd ledare ska få makten över Sverige?
Jo, men det intressanta är att väldigt många människor...
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag säger inte att det kommer att hända. Jag säger bara att det skulle kunna hända. Väldigt många människor verkar tro, och det har vi säkert pratat om innan också, att vi har kommit till vägs ände. Vi har skapat ett av världens bästa samhällen, och det kommer att finnas i all framtid. Men så är det ju inte. Alla samhällen riskerar ju att falla samman på grund av yttre eller inre hot. Och i det här fallet så har vi en process in i Västeuropa från den muslimska världen där det har flyttat in väldigt många människor. Många har varit bra, väldigt många har också varit dåliga. De här människorna som är mindre bra, som är dåliga, har ju ett syfte. Det är ju uppenbart om man lyssnar på vad de säger att de vill förändra. Ju starkare de blir, desto större makt kommer de att få. Om du samtidigt då har politiska partier som springer deras ärenden och som tycker att ja, men det är väl inte så farligt. Det är klart att vi har ett reellt problem. Det handlar inte bara om islamister, det handlar om deras medlöpare också. För tittar du på Iran och du tittar på revolutionen, så var det inte bara islamisterna som gjorde kaos i Iran. De hade ju massa studenter på sin sida. Det fanns säkert liberaler där också, socialister som sprang deras ärende, som deltog i revolutionen, som sen blev deras måltavlor. De hade inte kunnat genomföra den revolutionen annars. Så att det här är ju liksom en process där olika parter liksom anpassar sig till varandra och går samman. Det är den processen som är farlig på sikt. För jag menar, när jag växte upp på 80-talet så hade jag nog inte trott att det vi pratar om idag, det som har hänt idag, skulle kunna hända. Det är inte jättemånga år sedan 80-talet. Alltså det här pågår ju ständigt, den här processen. Ständigt. Man försöker tysta dem som har kritiska åsikter mot det. Det är klart att det finns en risk i framtiden att det här faller samman.
Men jag upplever,
jag säger bara att den risken finns.
Jo, men alltså, risken för rätt mycket finns, rent probabilistiskt. Det finns ju. Mm. Men sen är det också en fråga om i vilken mån man tar upp vissa risker. För det finns ju en fara med att stå och prata om en risk dag efter dag som egentligen är extremt låg. Håller du med om det?
Ja, just idag, här och nu. Men nu börjar vi se tendenser där man släpper fram den här sortens människor. Lite som du säger att vissa individer, man accepterar att de ser sig själva som företrädare för en större grupp individer. Vi blundar för skurkstater som pumpar in pengar i Sverige. Där man, Saudiarabien, Turkiet, inte minst Qatar är det också. Det finns ju länder som pumpar in pengar, man bygger moskéer och allting. Man skickar hit hatpredikanter som förpestar sinnet, liksom tankeverksamheten hos väldigt många individer. Det är klart att det är en farlig process. Och oavsett hur liten risken är, så anser jag att jag har rätt i en demokrati att säga att den här risken finns och försöka stoppa det.
Du har helt rätt. Mm. Där är jag med dig. Vi är överens om att det finns stater som pumpar in pengar här för ändamål som inte är så liberala och demokratiska. Där är vi överens. Men just den här tendensen, för mig är det som att den här apokalyptiska rörelsen inom klimatrörelsen, den är farlig på det sättet att det gör extremt många ungdomar nihilistiska. Fastän de inte alls behöver bli det. Det är folks liv som kan förstöras. Folk får ångest och behöver terapi för att blir övertygad om att världen inte går under. Och när du pratar om att det finns tendenser till att Sverige kan bli övertaget av islamistisk makt. Och så använder du Iran som exempel. Iran var en väldigt brutal diktatur på shahens tid också. Det var liksom det var något som behövde vara på plats för att studenter ska vilja göra revolt. Vi har ingen diktatur i Sverige. Och om de här tendenserna som du pratar om finns, borde inte till exempel partiet Nyans åtminstone kommit in i riksdagen?
Ja, men poängen med Iran, det är ju snarare att intellektuella gick samman med islamister. Det var poängen.
Jag tycker vi ser samma tendenser här idag.
Jag bara säger att risken finns och vi ser hur saker och ting sakta förändras. Vi har ju diskussioner idag om att vi ska inskränka svensk demokrati, begränsa yttrandefriheten, och vi har politiker som faktiskt tydligt ibland och mellan raderna ibland säger att vi ska göra det för att annars kommer de att skada oss. Alltså det här är tendenser som är farliga. Och varför skulle det här sluta?
Ja, men kanske att säga det kommer bli som Iran, det, enligt mig, att dra det för långt. Men vi kan komma överens att det finns en stor risk att islamism och salafism växer i Sverige och blir ett problem. Det,
alltså att det blir enklaver.
Ja, problemet är ju inte bara de grupperna, jag ska bara förtydliga. Problemet är ju att övriga vill anpassa sig efter dem.
Ja. Men så här, jag tycker att det blir problematiskt när också regeringen och de som är i makten vill kompromissa med sådana krafter också.
Men vill de det?
Ja.
På vilket sätt har man kompromissat?
Jag vill... Okej.
Okay. Du är...
Det har man inte gjort.
Vänta.
Man vill utreda.
Vänta. Du är statsminister eller minister, vad som helst, och du ser en imam som säger att han är inspirerad av muslimska brödraskapet, och du väljer att den här personen, eller säger att den här personen är samarbetspartner och bjuder honom till dialog. Det är sjukt.
Bjuda inte till dialog är inte samma sak som att inskränka.
Men om han säger att han är... Det är någon som... Vad är poängen med att prata med en islamist? Jag förstår inte. Och ge honom legitimitet på det sättet och säger att... Varför?
Vi har pratat med islamister.
Nej. Vi pratar, men inte säga... Ja, men du och jag, vi är partners och vi kommer hitta en väg tillsammans där vi kommer överens. Jag kommer kanske... göra lite eftergifter och du gör lite eftergifter och vi hittar en väg.
Fast nu var ju statsministern pratade i Agenda igår och han var ju väldigt tydlig med att sådana personer som Rickard ska få kritisera och att det kommer inte bli några begränsningar av yttrandefriheten. Enda detaljen som man tittar på nu är att tillsätta en utredning för att se ifall man kan ändra ordningslagen för att begränsa den. Vänta. För Sveriges säkerhets skull, alltså för inrikes och utrikes säkerhet, för grund av att det finns personer utifrån som kommer att utnyttja vårt land och för att liksom skapa instabilitet, där försöker man täppa till det. Det är ju inte i sig begränsa yttrandefriheten.
Jo, det är det.
Är du dum eller?
Kan inte du komma med saklig kritik istället?
Jo, det kan jag göra.
Säg vad det är istället då.
Ja. Vi ska utreda en inskränkning, punkt.
Nej, det är ingen inskränkning.
Det är exakt
inskränk.
Vad det handlar om. Det är för att vi ska kunna stoppa demonstrationer om terroristerna bara hotar tillräckligt mycket. Som du vill säga någonting, men så står jag och hotar med våld, då ska regeringen kunna säga, eller polisen kunna neka dig tillstånd.
Tvärtom.
För att det finns folk som vill begå terror då.
Tvärtom.
Det är exakt vad det handlar om.
Nej, tvärtom.
Det står innantill.
Tvärtom, det finns skurkstater i andra länder som vill påverka och skapa splittring.
Och vem vill ge dem den makten? Vi gör
det. Nej, det vill inte. De utnyttjar ju situationen som det är nu. Man tar personer utifrån och gör att de kan göra så att det blir splittring i landet. Det är exakt vad det är som är problemet.
Ja, och då tystar vi de som är besvärliga för att gå de makten.
Inte tysta, man kan flytta på dem. De behöver inte precis vara utanför en moské.
Ja, men du ska kunna neka tillstånd på grund av att ett terrorhot.
På grund av att om det på svart och vitt, alltså om vi har information om att det kan smälla här och nu.
Ja. Och då okay, viker då, vi oss för terroristerna.
Då har statsministern och regeringen ett ansvar för medborgarnas säkerhet. Jag säger inte
ja, men att med det resonemanget så kan jag starta en terrorgrupp imorgon och förbjuda vänsterpartister från att prata. Och så kan vi stoppa varenda vänsterdemonstration med exakt samma argument.
Chang, jag säger inte att det är en enkel fråga. Jag säger
nej,
bara
det är idiotisk.
Nej, det är inte det. Därför att en statsminister har ett ansvar för medborgarnas och rikets säkerhet.
Hans jobb att vika sig för terrorister. För det har exakt inte vad gjort.
Det är så jävla skit.
Nu kommer jag lugnt här.
Det är sjukt att det är så skickat som ska få lugnt.
Fast jag brukar inte vara hetsig.
Nej. På Twitter är du det, men inte live.
Ja, men det är för
live.
Twitter.
Jag vet.
Så här, jag har bara en fundering. För att polisen har ju alltid kunnat, när någon har velat ta en demonstration någonstans, det kan vara fotbollshuliganer, det kan vara 30 november, det kan vara vad som helst. Det kan vara ett politiskt parti eller någonting. Om man upplever att just, eller uppfattar som att just den här platsen man vill hålla den här demonstrationen på, det går inte för att det kan uppstå problem. Ni får stå där borta istället, vid den här platsen. Det tycker jag är lite märkligt att man inte har använt lite oftare. För att den möjligheten har man ju fortfarande. Folk har ju blivit placerade på fotbollsplaner förr.
Ja, men nuvarande lagstiftning medier, det är inget
problem. Och
det
kan inte jag förstå varför man inte använder det oftare. För att jag tycker man ska kunna stå utanför en ambassad. Jag tycker det är självklart. Men jag kan också helt ärligt förstå att det finns tillfälle att men just den här gången så får du stå på fotbollsplanen.
Okej, nu måste jag säga så här. Det här du säger nu, ja. Rickard. Jag tror att det är få i Sverige som vet att du tycker så.
Ja, men det har jag sagt många gånger.
Men
för att
och
polisen
tror
har ju
inte med.
Jag håller inte med heller om det. Till exempel, vad säger du till exempel om någon vill protestera mot Iran framför iranska ambassaden? Det är kanske lite för farligt och vi måste flytta på dem till en fotbollsplan, eller?
Ja, jag kan kommentera.
Poängen var fortfarande att man har ju använt det här tidigare.
Vid ett tillfälle, ja.
Ja, men jag menar vid andra demonstrationer genom åren.
Men ni måste också se en till sak som är...
Kan du bara kommentera därför?
Ja, innan du... Om ordningsland, du får kommentera efteråt.
Nej, men ja, till Omar, du har ett antisocialt beteende. Nej, ibland. Omar, kan jag få kommentera det han säger? För det är polisiärt. Snälla.
Okay.
Är det inte skillnad på när det gäller... Tittar inte polisen på, är det här grundlagsskyddat? Är det... I vilken nivå befinner sig den här tillstånd? Och det gör man, då tittar man på det. Och är den så här kopplat till grundlagen, då försöker man vara så försiktig som möjligt. Medan andra grejer, demonstrationer kopplat till, vad vet jag, fotboll och annat, då är man lite mer så här...
Ja, men det
då kan
ju vara så. Men poängen var bara att man har gjort det förr. Så att, och jag vet inte om han har missbrukat den möjligheten. Det var bara liksom, jag ville bara lugna ner diskussionen.
Men jag vill säga också en till sak om ordningslagen. Den här finns i Egypten, finns i många diktaturer. Och de använder den lagen för att begränsa yttrandefrihet. Allt enligt staten som kan hota rikets säkerhet förbjudas. Så var går gränsen egentligen?
Alltså, du har egentligen, alltså det vi pratar om nu, det är ju demonstrationsfriheten egentligen. Så vem som helst kan när som helst gå och ställa sig utanför Irans ambassad och göra en aktion. Alltså du är fri att göra det. Det är när du ansöker om tillstånd för att kunna demonstrera utanför. Och om polisen inte kan garantera säkerheten där då, eller om det finns ett hot, då kan man flytta på den som man gjorde utanför synagogan.
Och man kan inte säkerställa säkerheten på plats. Ja. Men om man tar hänsyn till rikets säkerhet då, vad händer om jag vill visa Mohammed karikatyrer offentligt?
Det de säger är att om de har indicier på att just nu, alltså där och då finns det. Jag säger bara så här, jag fattar att de vill utreda den här frågan. För att nu är ju verkligheten som det är. Och
jag förstår dig, men samtidigt också, om man använder yttrandefriheten för att kritisera islam på vilket sätt... Det kommer höja terrorhotsnivån. Så it's like a vicious circle. Så det betyder att om vi ska skydda oss mot terrorister, vi måste vara tysta.
Jag är på Omars sida här. Jag håller med dig. Alltså, jag tycker inte vi ska ändra ordningslagen. Jag ville bara liksom bara kort resonera kring ordningslagen som den ser ut idag. Och du är ju polis, så jag menar du utbildad, om jag inte är helt ute och reser. Så att du borde ha koll på det här. Så att jag menar, men du nämnde en annan sak också som är
alltså
intressant.
Alltså vilket då?
Ja, men just det här med att man ibland faktiskt kan flytta på en demonstration någon annanstans.
Ja, det kan man. Det gjorde man i
Göteborg.
Men
du sa också en annan sak som också är intressant. Du har ju faktiskt rätt att hålla en manifestation när du vill. Du kan stå i ett gathörn och prata om någonting. Ja. Så att man behöver ju inte ens söka tillstånd.
Nej, man behöver ju inte. Nej,
det är därför
det
är en viktig diskussion.
Det är skillnad på demonstrationsfriheten, alltså att man ansöker om tillstånd. Och du kan när som helst, när du vill, gå utanför vilken ambassad som helst.
Så även om ordningslagen ändras, kan man bränna Koranen framför irakiska iranska ambassaden?
Du behöver inte söka tillstånd, du kan göra när som helst.
Polisen kommer inte stoppa.
Det är inte brottsligt.
Ja, jag förstår. Men, så vad är poängen med att ändra ordningslagen om polisen kommer inte stoppa?
Vad är det exakt man vill ändra?
Exakt.
Man vill utreda ifall... om det finns alltså direkta hot mot rikets säkerhet, om man kan flytta på demonstrationen eller begränsa det på något sätt, om det är, du vet, utanför en ambassad eller moské eller så.
Okay.
De föreskrifterna finns redan i ordningslagen.
Men det är om det redan finns.
Lyssna på vad jag säger. De finns redan ifall det är lokala oroligheter. De vill bara utreda om man också kan tillämpa det på rikets
men
säkerhet.
Men det jag inte fattar det är att om det finns någon som vill göra en anti-islamisk aktion i Sverige utanför, sig Irans ambassad. Mm. Och så höjs terrorhotet för att Khamenei, andliga ledaren, blir arg.
Ja.
Och sen har vi en ny ordningslag där då den här aktionen får hållas 1 kilometer bort från Irans ambassad. Tror man då att den andliga ledaren Khamenei kommer säga okej, okay, då är det okej. Okay.
Det är ju så dumt ställt fråga.
Nej, jag tycker det var en ganska bra fråga.
Det är väl jätterelevant.
Ja. Kolla här.
Det är väl jätterelevant.
Khamenei tror ingenting. Det är fan idioterna som kommer begå terrorattentat.
Nej. Just a second. Om han går ut och säger att Sverige är i krig med den muslimska världen, det är klart att han inspirerar andra för att begå terror då mot Sverige. Det är samma sak med Salman Rushdie. Det blev liv med Salmans Rushdie Satanic Verses när Iran gick ut och fördömt Satanic Verses. Så det spelar roll.
Jo, jag vet, jag menar på att enskilda individer, kanske deras känslor är väl i förhållande irrelevant kring om man bränner Koranen precis utanför ambassaden eller en.
Men det styrker mitt argument ännu mer då.
Ja.
Varför skulle en idiotisk individ, som du beskriver det, som vill begå ett terrordåd, varför ska den plötsligt inte vara inspirerad till att spränga någonting bara för att aktionen sker 1 kilometer bortanför?
De kan vi inte stoppa, det har du helt rätt i. Ja. Men det finns olika grader i helvetet. Om du åker till en förort och gör det, jämfört om du gör utanför en moské under Ramadan och så lindar du in Koranen i bacon. Det får och har uppenbarligen fått en helt annan spridning runt i världen. Alltså det kan spridas på accelereras på ett annat sätt än som Paludan kanske gjorde, även om det också eskalerade.
Fast även utifrån ett polisiärt perspektiv så är det relevant vart aktionen sker. Polisen kan ju skydda en aktion på ett helt annat sätt i förorten jämfört med utanför en ambassad. Så om polisen kan själv diktera att det ska vara 500 meter eller 1 kilometer från ett ställe där man har bättre koll, det underlättar ju för polisens arbete. Det är ju inte irrelevant.
Det har jag förståelse för om det handlar om att säkerställa ordning och säkerhet på plats.
Ja.
Men inte säga okej, okay, om du trycker dig på det sättet, om du visar Muhammed karikatyr till exempel.
Det är väl ingen som har sagt så.
Jo, men
vem har regeringen sagt det?
Ja, tror du att ordningslagen kommer användas bara när det gäller koranbränning? Muslimerna kommer bli upprörda om det är Muhammeds karikatyr, lika mycket som det är koranbränning. Så det spelar ingen roll. Så om jag säger att jag vill ha en utställning av Muhammeds karikatyr framför iranska ambassaden till exempel. Tror du att det är konst. Det kommer inte höja terrorhotsnivån.
Jag tror att det kommer uppröra människor, men om man flyttar på den personen så de upprörda människorna är ute på ett fält, då blir det lättare att hålla koll på dem. Utifrån det polisiära perspektivet.
Jag tror att så länge ett land som till exempel Iran, som jag skulle säga det finns fog för att de kan ha något finger med i spelet i vad som har hänt på sistone i Sverige. Så länge de har intressen i Sverige, vilket det också finns fog för. Mm. Vi har en av deras i förvar just nu. Dömd för folkmord. Right? Så länge de har ett intresse, nästa steg blir då att HBTQ-människor vill göra en aktion utanför Irans ambassad.
Ja.
Och kanske stå och kyssa varandra. Och så kan de använda det som argument. Är du med? På hur det snabbt kan går ned för när man öppnar den dörren.
Och det är därför jag också är emot att vi ska se över den här ordningslagen, just för att det kommer att användas fel, jag är helt övertygad om det.
Vad tror du kommer att hända? Kommer det ändras eller?
Jag vet faktiskt inte, det är jättesvårt att säga om det, för att vissa partier har varit ganska tydliga, andra har varit lite mer vacklande, och vissa politiker är tydliga, andra är lite mer vacklande. Så att det är svårt att säga vad det kommer att landa i, men jag tror det är farligt att ta ett steg i den riktningen, för att det kommer bara bli värre.
Kan regeringen erbjuda SD någonting som de kanske...
Nej, jag har ju svårt att tänka mig att vi skulle kunna gå med på det. Jag tycker inte vi ska gå med på det.
Mm. Kan det inte vara ett realpolitiskt drag bara då? För jag menar, en utredning behöver inte betyda att det händer något.
Det lär ju bli en utredning vad vi än tycker om det, så att jag tror inte...
Men är inte som man kan säga att regeringen är i en sits där de måste agera, de måste göra någonting, och då ligger det här närmast i hand, så det inte göra någonting.
Nej, men alltså, att sitta i regering oavsett färg i tider av problem på det här sättet, det är ju inte lätt. Alltså det är klart att det inte är. Viss respekt får man ha. Att du har ju ytterst ansvariga som du kan ställa till svars om det händer saker. Det är klart att det här är en väldigt känslig situation för de som faktiskt har den absoluta makten i Sverige den här mandatperioden. Så det kan jag förstå. Problemet som jag ser med utredningen, det är ju då att det finns individer, Tobias Billström till exempel, så, inte bara han men fler, som har använt sig av begrepp som islamofobi. Mm. Och så här, Billström är en individ som jag har stort förtroende för. Jag har ändå liksom varit iväg och res med honom och har stor respekt för honom. Men där tycker jag han är helt ute och reser. Och när man då använder sig av den sortens begrepp på det sättet, samtidigt som man pratar om att göra utredningen, då börjar mina varningsklockor att ringa. Det är det som är problemet. Inte att man agerar i sig, för att jag har full respekt för det.
Jag är inte ett fan av islamofobi-begreppet. Det är ett konstigt begrepp. Kan du se ett annat begrepp man skulle kunna använda för att beskriva aversion mot muslimer i samhället eller så?
Om du ger dig på individer för att de har en viss bakgrund, alltså det klassiska, vad vet jag, rasismbegreppet i så fall möjligtvis, om jag tycker illa om en människa för att de har en viss hudfärg eller en viss etnisk bakgrund.
Eller muslimhat kanske.
Men att vara kritisk till att det finns stora grupper muslimer som har vissa åsikter, det måste man ju få vara, och kritiskt till islam. Alltså problemet här är att kritisera mig islam, så blir man anklagad för att vara islamofob. Och jag tycker det är väldigt märkligt, för att det finns många människor som skulle kunna hålla med om att det finns fog för att vara rädd för.
Absolut, och jag håller med dig. Islamofobi är ett korkat begrepp, jag är inte med på det tåget. Men kan du komma med ett begrepp som man kan använda för att beskriva en sorts diskriminering, aversion mot muslimer som vi alla skulle kunna enas om? Ett bra begrepp. Nej, rasism är ju så vagt. Det är ju...
Ja, men är du rasist, då är du ju rasist.
Jo, jag menar att vi har specifikt mot en viss grupp.
Tidigare,
av en viss
väldigt många individer har riktat kritik och hånat kristendomen, så har man ju sällan, mig veterligen, kanske aldrig haft en diskussion om att vi måste hitta på ett begrepp.
Men vi har begreppet antisemitism till exempel.
Fast det är emot,
ja, men det är emot en etnisk grupp.
Men kan man inte använda muslimhat till exempel som...
Eller muslimfientlighet.
Eller bara aversion mot islam.
Islam är religionen.
Jag skulle aldrig vilja... Alltså, muslim är ju ett väldigt vanskligt begrepp. Det är ju liksom, det kan ju betyda precis vad som helst. Jag skulle aldrig ge mig på människor för att de är muslimer, bara för att de är muslimer. Möjligt då om de säger saker om deras tro som jag inte håller med om, då kan jag kritisera dem. Men det är för deras åsikter, deras tro, deras värderingar. Men inte för att de har en viss bakgrund. Det är något helt annat. Jag skulle aldrig någonsin göra det. Så att man måste hålla isär begreppen. Sen finns det säkert tillfällen där folk som är rasister använder den sortens kritik för att, vad vet jag, komma undan. Det kanske rör sig ihop ibland, om ni förstår vad jag menar. Mm. Men jag gör det inte, och väldigt många andra gör det inte heller. Så att jag vet inte om vi skulle tjäna på att vi hittar på ett visst begrepp, utan jag kritiserar islam på samma sätt som jag skulle kunna kritisera kristendomen och politiska ideologier. För mig är det liksom självklart. Och när jag kritiserar Muhammed, och jag vill ändå bara ha det här sagt, för det är ändå intressant. Alltså jag håller på att skriva en bok om islam. Och det är för att jag har egentligen hållit på med det i många år. Jag har skrivit av mig i olika artiklar, interpellationer och blivit långa texter. Så, och läst otroligt mycket texter om Muhammed. Den förbannat fascinerande individ.
Jag gillar honom.
Och liksom mecka till Medina och allt det de lyckades skapa trots motgångar. Alltså, jag är fascinerad av honom. Men, och jag menar, så att om man tittar på alla hemska saker han gjorde, för de var väldigt många fruktansvärda saker som hans anhängare hittade på, så skulle man kunna argumentera för att han är bara en i högen i historien. Hela världshistorien är full av framförallt män som har gjort fruktansvärda saker mot andra människor. Så, det skulle kunna stanna där. Men problemet är att han då grundar en religion och att människor idag säger att han är perfekt. Han är den perfekta individen, han är ett föredöme, normgivande i all framtid. Då blir jag provocerad. Och det är det som jag kritiserar. Förstår ni?
Jag det förstår det, som är poängen. Och därför den här, det är så frustrerande med dig ibland, för att när man sitter och pratar med dig så här så är du rätt vettig. Men när man ser dig på Twitter och sociala medier så är det inte den här bilden man får av dig. Så, och det jag uppskattar ändå med det är att när du skriver de här sakerna så skriver du alltid innan, vi måste föra en dialog. Vi måste sekularisera, demokratisera den muslimska världen. Du är inte den som säger att muslimer är efterblivna och allt sånt där, utan du vill föra en dialog.
Ja, men definitivt.
Vill
du det?
Jag vill inte avbryta.
Du säger att du vill föra en dialog och jag tror att du vill demokratisera och prata om det. Men jag undrar bara, när du har sagt att du vill föra en dialog, om nästa mening blir er profet är rövare, slavhandlare. Okay. Jag undrar, vem kommer säga att ja, men Rickard, kom, det här blir ett intressant dialog. Jag är muslim och troende. Fan,
men du och jag sitter här nu. Alltså, det här är också intressant, det är också fascinerande. Ja, men jag förstår ju din poäng, men jag är också politiker. Jag vet vilken varböld jag ska trycka på, om jag får använda uttrycket, för att jag ska få en debatt. Och vad som händer om jag inte gör vissa saker, för då får jag ingen efterföljande debatt. Jag vill ha en debatt. Det är poängen med mitt engagemang. Och det här är en debatt och en diskussion. Det är precis det jag vill ha. Men det är också fascinerande, för att om jag kan peka på att den här människan Muhammed, vid många olika tillfällen, men kanske framförallt ett tillfälle som många brukar ta som exempel, när han utrotar den sista judestammen i Medina, när 600 minst judiska pojkar och män får gräva sina gravar på ett torg. Man halshugger dem, puttar ner dem och täcker igen. Det är ett massmord. Och det ska inte jag få säga. Det är bara ett exempel av många, för då blir folk arga. Men han var ju en massmördare. Jag säger inte att det var det enda han var, men han var det också. Och att jag säger det är för att de säger att han är normgivande och han är ett föredöme. Ja, men då var han ett föredöme när han gjorde det också. Och det är det som jag har problem med. Och det är den diskussionen jag vill ha. Och nu har vi den diskussionen. Jag vet vad jag skriver.
Ja, och vi kan ju ha den diskussionen för att, som sagt, den här diskussionen är svår att ha i tv och radio för att det är så ont om tid. Men om vi... Jag har jättegärna diskussion, jag är ingen teolog eller så.
Men det är förmodligen därför ni har bjudit in mig, för att ni vill prata.
Jag vill prata om synd.
Jag uppskattar det. Jag pratar också gärna om synd. Don't get me started.
Jag tittade på när Barack Obama blev president igen år 2012.
Ja, just det.
Och då citerade han Thomas Jefferson i sitt tal till nationen. Om du vet, han var en av de founding fathers, och han skrev det här att alla människor är födda equal och allt sånt här. Och Obama menade att vi måste eftersträva det viktiga dygder han pratade om. Grejen var bara att Thomas Jefferson var ju också slavhandlare. Fram tills han dog så hade han slavar som han aldrig befriade. Han hade en älskarinna som var en slav. Han fick 6 barn med henne.
Och är det något som är dåligt eller positivt? Jag bara frågar.
Sluta. Jag håller på att hålla en...
Ah, okej, okay, sorry.
Och hans barn levde som slavar också. Samtidigt som han ville att man skulle befria slavar och så. Jag tror att alla amerikaner vet vem Thomas Jefferson var, för att han är en viktig figur. Därför Obama citerar honom. Men jag tror att långt ifrån alla amerikaner känner till de här sidorna hos honom. Men alla amerikaner skulle säga att han var en förebild för USA. Han är en anledning till att vi är här nu. Tror inte du att det är lite så med Mohammed också? Att när muslimer säger att han är en förebild, så är det inte att han mördade judiska barn och maklanerna, utan att man pratar mer om de så kallade goda sakerna han gjorde.
Alltså jag tror sällan på att saker och ting är svart och vitt, utan ofta är det en vågskål. Man får lägga bra saker i den ena och dåliga saker i den andra. Och som jag sa, hela historien är full av människor som gjort dåliga saker. Och som, om man tittar på den tidens kontext, liksom, hur var, fungerar saker och ting på den tiden, så var ju saker och ting förhållandevis, det var förmodligen normalt att göra vissa saker. Barnäktenskap till exempel, som ett exempel. Eller att man hade slavar. Abraham hade väl också slavar till exempel. Om ni minns från historien. Mm. Så att det har ju alltid funnits. Men problemet här är en gång att man säger han ett normerande föredöme. Jag tror inte att Obama skulle säga att han var ett föredöme som slavhandlare, utan han hade andra sidor också. Och det är det som är problemet här, att väldigt många, otroligt många, verkar inte ens vilja nyansera bilden av Muhammed. Det här är ju ett sätt att kanske få dem att göra det. Väldigt många har ju inte ens koll på hans sidor. Och när det gäller just Muhammed så vill jag påstå att det är hans dåliga sidor som överväger. Jag menar, han kom till Medina och under den tiden så åtminstone 100 överfall på karavaner där de dödade, förslavade och stal. De red runt i trakterna kring Medina och rensade judiska kristna samhällen på människor och stal.
Han
beordrade lönnmord.
Nej, inte en.
Politiska mord, flera stycken.
Flera, som förolämpade honom.
Alltså det finns massa olika exempel. Så att, där menar jag att det negativa överväger i min värld. Det är min synpunkt. Och problemet är att folk vill inte ens nyansera bilden av honom. Och det är därför den här diskussionen behövs. Jag har inga problem med att säga att han hade säkert bra sidor också. För att som jag sa, fascinerande individ, tiden i Mecka. Så som jag har förstått det som, när jag har fått läst ganska många haditer och ett antal biografier, det är att det var ju en tid där han försökte fredligt omvända Quraysh, hans egen stam. Det var hans egna fränder. Men de hånade ju honom. Och sen kom han till Medina. De levde jättefattigt och hans anhängare, om jag inte är helt ute och reser, plockade dadlar och var fattiga och behövde pengar för att försörja sig. Det är klart att det är en lång resa. Det är klart att han hade många sidor. Men det är fortfarande så att folk säger att han var perfekt precis som han var. Och det är det jag har svårt för.
Men tror du att de vet vad de menar när de säger att han var perfekt som han var?
Alla det är därför vi ska ha den här diskussionen. Vad menar ni egentligen? Och det är precis det jag sa tidigare. Jag ställer frågan. Om någon säger det, jag har inga problem att ställa frågan till dem. Men vad menar du i så fall?
Ja, men
vad menar du med det? Ska vi ta en diskussion om det? Så att den diskussionen tar jag gärna. Men oavsett vilket, jag hävdar att jag har rätt i det jag säger. Jag inser att det finns nyanser och jag tar gärna den diskussionen. Och jag tror inte att alla människor som säger så vet samma sak, tycker samma sak. Många har säkert bara fått höra att det är på ett visst sätt. Man har kanske inte ens satt sig in i saker och ting. Det är precis därför vi behöver den här sorts
Men när du har den här diskussionen med en troende muslim, då säger vi, och så tar du upp de här sidorna. Vad tänker du dig att den personen ska... Alltså, vad är målet? Alltså, andra sidan... När ni är klara med diskussionen ska den personen ta avstånd och förkasta de här sakerna Mohammed gjorde och sen ta avstånd från dem helt, eller ska han bara säga ja, det där var dåligt, men han är fortfarande min profet, men de där sakerna... Alltså, vad ska ni komma fram till andra sidan?
Alltså, problemet som jag ser det är att jag försöker ändå... Jag pratar om makropolitik. Jag kan ju se vår del av världen, den kristna världen, framförallt den protestantiska delen av världen i norra delarna av Europa. Och jämför det med den muslimska världen så har vi ju skillnader. Att det finns i stort sett ingen fullgott muslimskt land som är en fullgod demokrati, så att säga. Det finns inte. Och de har ju olika grad av problem, det varierar naturligtvis. Alla länder är inte som Qatar, Pakistan, Saudiarabien, Iran. Självklart inte. Men där finns problem. Och vi har, om man tittar på de värsta terrororganisationerna, så är de i stort sett samtliga har muslimska rötter eller är islamistiska. Och det är ju ett problem. Och det kommer ju av att man inte har haft den här diskussionen. Alltså, mitt mål är egentligen inte bestämma vad du ska tycka eller tro, utan jag vill verkligen att alla de människorna som växer upp i de här samhällena ska ha chansen att få växa upp i ett samhälle där man får ha där man ska kunna välja att inte vara muslim, att bli ateist, som är för övrigt är den största synden av alla, men jag förstår det hela rätt, att jag som ateist är ju det värsta av de värsta, värre än mångudadyrkarna, värre än bokens folk. Jag är liksom the shit liksom. De hatar ateister, alltså de som är verkliga islamister. Men det, jag vill ju förändra det. Och vi måste förändra den bilden så att de här människorna, för att jag har ju svårt att se hur vi växer upp i demokratier och vi ser hur folk förtrycks. Vi måste försöka göra vad vi kan för att de inte ska förtryckas. Det är mitt mål. Inte att tala om hur man ska tro eller hur någon annan ser på profet. Han får tycka vad de vill om Muhammed. Men det ligger ju till grund för de förtryckande länderna. Yeah. Det är någonstans är väl någonstans, lite förenklat mitt mål, att vi måste demokratisera dem. Jag vill att alla iranier jag känner ska kunna känna att de kan åka tillbaka till sitt hemland som jag uppfattar att alla älskar och kunna leva i en demokrati. Alltså att Iran är en demokrati där inte islamisterna styr. Det måste väl ändå vara ett mål?
Ja, men jag måste få flika in en grej där. För å ena sidan ser du att du vill stoppa förtryck. Så om jag förstår rätt så är det det som är den underdrivande kraften.
Ja, jag tror ju på demokrati som institution.
Men finns det inte en risk här att du försöker rationalisera religion med hjälp av logik? Medan en människas val av religion inte har så mycket med logik att göra egentligen.
Ja, det är inte jättelogiskt, säger jag som ateist. Jag håller med.
Nej, och det finns en ologisk aspekt i västerlänningens tro också. Det kommer vi aldrig komma ifrån. Vi alla utgår ifrån antaganden som inte går att styrka.
Vad tänker du på då?
Vad sa du?
Vad menar du?
Ja, ingenting går att styrka, vare sig Guds existens eller icke-existens, om det är det du menar.
Nej, men att vi är individer och kärnfamiljen är det naturliga tillståndet för människor. Det finns massa grundantaganden vi i väst också gör som är...
Så Gud skapade oss.
Enligt... vi gör massa grundantaganden som inte går att styrka med logik eller med vetenskaplig data. Så du analyserar... Ja. Ja, men vänta. Du analyserar islam och profeten med logik. Det här är vad han gjorde... Det här är moraliskt förkastligt, därför är det dåligt. Medan personen som är muslim med stor sannolikhet inte har fötts som ett tomt ark för att sen bestämma sig för att bli muslim. Den har blivit muslim för att alla i dess omgivning som den ser upp till, eller hur? Ja, mamma, självklart. Pappa, släktingar, kusiner.
Jag hade förmodligen varit också som hade växt upp under sådana förhållanden.
Med stor sannolikhet, ja.
Det är inte muslim.
Så tror du, för det jag inte förstår, det är att tror du att en muslim... dyrkar Mohammed för att den har begått alla de här dåden du beskriver?
Nej, absolut inte. Det finns ju säkert de som gör det, men jag tror att de är en minoritet.
Exakt. Mm. Så vad har det för bäring egentligen? På vilket sätt?
Bäring har det ju för att, än en gång, målet måste väl ändå vara att alla människor i hela världen, så långt det bara är möjligt, får chansen att växa upp som fria, självständiga, kritiskt tänkande individer som gör sina egna val i livet, oavsett var du är född, oavsett kön, oavsett allting. Det måste ändå vara målet. Det är en otroligt liberal tanke som
där kom ett grundantagande som
omhuldar.
Inte är vetenskapligt.
Jag tror på det.
Ja, men du tror på det.
Jo, men att man får göra sina egna val.
Ja, men det går emot allt vi vet om hur människans hjärna funkar. Hela din grundantagande, din livsfilosofi är extremt ovetenskaplig. Nej,
människan är i grund och botten en ganska vidrig varelse. Och då pratar jag om alla människor, oavsett ursprung. Och vi behöver lagar och regler för att hålla oss på plats. Och det samhället vi har skapat här, i vår del av världen, är, tycker jag, i de nordiska länderna, de bästa samhällena som någonsin har funnits i hela världshistorien. Och jag vill att mina barn ska kunna få växa upp i de samhällena, liknande förhållanden. De liksom växer upp och förhoppningsvis så får de barn och jag får barnbarn och så. Jag tror på det. Och vad gäller det här du var inne på tidigare, det här med kärnfamilj och så, jo, men oavsett vilket, tittar du under hela mänsklighetens historia så ser man ju tydligt att det är naturligt att människor sluter sig samman i grupper, för att det är liksom det är tryggare så. Och när man väl sluter sig samman i grupper, då söker man ju saker som förenar en mot de andra, för att ofta, det är så man gjorde för att överleva, du blir ju erövrad och ihjälslagen annars, oavsett var historien du befunnit dig. Saker som förenar dig och ditt samhälle, din grupp, så att ni överlever och blir starkare. Det där är ju helt naturligt. Det sker ju hela tiden. Så att nog kan man göra antagandet att det är en ganska... Att det är en naturlig process att så alltid sker. Även de som är emot lagar, normer, regler, anarkister eller vad de än kallar sig, kommer till slut befinna sig i en fas där de befinner sig med individer som är som dem, som tycker som dem, som vill samma sak som dem. Man söker gemenskap, helt naturligt. Men oavsett vilket, det var ett sidospår tror jag.
Men, ja, men den är relevant. Även anarkisterna är ett kollektiv.
Det är klart att de är. Right? Men, och, så att det där, jag ville bara säga att det är ganska naturligt. Det finns ju ändå saker vi kan peka på. Och kärnfamiljen, ja, man kan ju diskutera vad som är, liksom, om det är något naturligt stadie. Men jag vill ändå påstå att i det stora hela, vi får ju välja i vår tid om vi vill leva i en kärnfamilj eller inte, eller om vi var polygam eller vad vi än vill vara, ensamstående. Det är upp till oss själva, och det är den friheten jag bejakar. Och jag tycker att alla människor skulle få möjlighet att göra den frihet, alltså det fria valet själv. Och det är också intressant att alla muslimer som har flytt eller flyttat till Europa har gjort av en anledning. Om islam hade varit så otroligt jäkla bra, vad gör man här? Varför flyttar man inte till ett annat muslimskt land om islam är så otroligt jäkla bra? Det finns någonting där som jag anser
man
var dåligt.
Här.
Det borde vi förändra och vi borde demokratisera. Men jag gör det inte utifrån det här antagandet att, ja, men om man tittar på väst, och många människor idag gör nog samma fel. Man anser att vi är bättre. Alltså, vi ska tvinga på er någonting. Jag vill egentligen inte tvinga på någon annan människa någonting. Jag har bara en uppfattning att jag tycker att andra människor har rätt att växa upp som självständiga individer. Den processen måste ske där. Och det är min uppfattning.
Men
huvudpoängen är det jag till slut landar i, att jag, i min del av världen, i mitt land där jag är uppväxt, vi ska själva bestämma vår väg. Ingen ska tala om för oss hur vi ska göra. Det är ändå liksom huvudkärnan i hela mitt engagemang.
Om människor flyr andra länder på grund av islam, varför fortsätter de vara muslimer när de kommer till de nya länderna i Europa?
Jag tror inte det är så jäkla konstigt. Jag tror...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb Gista Måltid. Dome har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får manga flera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb Gista Måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.